Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det sitter jättemycket ungdomar som kanske inte vet vilken riktning de vill välja. Vare sig, alltså, nu behöver det inte alltid vara träning, men att man ger dem möjligheter helt enkelt. Så jag tror att det är det viktigaste, att det finns de möjligheterna.
Diana Tran lockades av Löparakademin, blev en eldsjäl som gav helger och kvällar och idag jobbar heltid med ungdomsverksamheten. Den ungdomsverksamhet som Isa Galvan följer i tv-programmet Sverige springer. Löparakademin finns i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige och verkar för att få unga att träna. Både för hälsans skull men också, och inte minst, för gemenskapens. Jiloan Hamad är fotbollsspelaren som gick från Örebroklubben BK Forward till storlaget Malmö FF. Han blev svensk mästare med klubben innan proffsäventyr i Tyskland och Belgien tog vid. Idag är Jiloan firad storstjärna, lagkapten i allsvenska Hammarby, men känner ändå stor samhörighet med Dianas löparakademi. Hans resa till fotbollstoppen började i ett sammanhang som lika gärna hade kunnat locka honom till en helt annan, destruktiv karriär. Dagens avsnitt handlar om möjligheter, men också om inspiration, integration och om idrottens förenande kraft. Det här är Sverige springer-podden. Jag heter Andreas Odén. Ni är varmt välkomna.
Välkomna! Diana Tran, Jiloan Hamad, vad kul att ni är här.
Tack, kul att vara här.
Sverige springer-podden. Nu berättade jag precis, Diana, det mesta om Löparakademin och din bakgrund och sådär. Men hur kommer det sig egentligen att du fastnade för Löparakademin?
Jag är ju inte från någon idrottsbakgrund sedan tidigare. Jag har inte haft någon i min familj som har idrottat. Och speciellt löpning har varit väldigt långt bort för mig. Träning är någonting som inte varit självklart och jag har inte känt liksom att det är någonting som jag behöver i mitt liv och inte förstått effekten av vad faktiskt träning är. Men sen så var det en kompis till mig som taggade mig ett inlägg på Löparakademins Instagram om att jag sökte projektledare. Och direkt när jag läste rubriken Löparakademin, nej herregud, jag kan ingenting om löpning, så varför blir jag taggad i det här? Så då gick jag in och läste om det här ledaruppdraget och läste på ganska mycket om att det handlar nog inte så mycket om själva löpningen, utan här handlar det om att göra skillnad, jobba med och för ungdomar och att skapa en gemenskap med dem och utveckla sina egna personliga egenskaper. Och det var precis det jag letade efter, min personliga utveckling och att ge tillbaka och jobba med ungdomar. Så där är liksom min bakgrund. Och idag, sen nästan 2 år tillbaka, jobbar jag heltid på Löparakademin som projektledare.
Spännande. Mm. Och Jiloan, jätteroligt att du är här i programmet som heter alltså Sverige springer-podden. Att du springer mycket, det ser vi varje vecka. Hur mycket löpare är du?
Ganska mycket faktiskt. När jag växte upp och då spelade jag BK Forward. Och vi hade väl inte kanske bästa laget på pappret. Och då var det verkligen den som löper mest vinner. Det var lite mottot, så det var mycket springa när jag var yngre.
Mm. Nu då?
Ja, fortfarande. Vi spelar en match i veckan, ibland 2. Sen tränar, så vi springer ju hela tiden nästan. Vare sig det är träning eller match, så det blir mycket springa.
Om du nu inte hade varit fotbollsspelare och så att säga, haft det där som en naturlig del i din fotbollsträning, hur mycket löpning hade det blivit för dig då bara för att du gillar löpningen?
Alltså jag tycker att det är nice att gå ut och löpa. Jag brukar göra det även fast jag har massa träningar och matcher. Ibland tar man på sig kläderna och tar en löprunda. Tycker att man mår bra utav det. Så jag tror att jag hade löpt i alla fall 2 gånger i veckan bara för att hålla igång och må bra.
Innan när vi träffades så kände du inte till Löparakademin. Nu har du fått en snabb research här. Ändå vill du vara med i den här podden. Varför?
Jag tycker det är ett väldigt fint initiativ. Just att man dels får träningen, samtidigt så får man känna sig önskad. Man känner samhörighet med andra. Och jag som har spelat i lag sedan jag var 5 år gammal vet hur viktigt det är. Man skapar nya kontakter. Man lär sig jättemycket vid sidan och det är inte bara löpning utan det är just det här gemenskapen som jag tror att den är väldigt viktig och att man känner sig önskad, man känner sig älskad liksom och skaffar nya vänner och man lär sig oerhört mycket.
För de som inte varit med hela resan, Diana här, kan inte du berätta då hur Löparakademin grundades och varför?
Absolut. Löparakademin grundades egentligen 2009 under namnet Husby Marathon som ett svar eller liksom en för att lyfta det ojämlikheter som finns bland barn och ungdomar i olika områden, egentligen i Sverige. Vi grundades som ett svar för den ökade arbetslösheten bland unga, försämrade skolresultat. Och det handlade egentligen om att 4 grabbar från Husby ville ge tillbaka och ta tillvara på den potential som fanns bland ungdomarna som var i området. 2012 ville vi expandera och finnas på flera platser. Då kunde vi kanske inte hitta Husby Marathon, så då bytte vi namn till Löparakademin. Och smalnade av och har idag arrangemang, motionslopp och ungdomsverksamheten som jag är involverad i.
Just det. Men någonstans, trots att ni finns på många olika platser, så är den gemensamma nämnaren att ni verkar i socioekonomiskt utsatta områden. Det här är inte ett projekt som finns på Östermalm.
Nej, precis.
Varför då?
För oss vill vi... Det finns ju många projekt som finns i olika områden, så vi ska inte säga att det inte finns. Utan för oss handlar det om att kanske... fånga upp de ungdomar som inte känner sig välkomna i det traditionella föreningslivet som vi har. Så många ungdomar hos oss har aldrig tränat förut. De kanske första gången de provar på löpning. Det kanske är första gången de ens är med i något socialt sammanhang. Så för oss handlar det om att genom löpningen och träningen som ett verktyg nå de andra sakerna. Som är gemenskap och känna samhörighet som Gillan också pratar om. Som sporten faktiskt gör. Och att vi tränar på ett oförutsättningslöst sätt. Att man tränar ut efter sina egna förutsättningar. Och att man är välkommen precis som man är. Och löpningen är ju så enkelt verktyg. Du behöver ingenting. Du behöver bara ett bra skor. Som alla ungdomar och ledare får från New Balance. Så det är grymt.
Vi följer i det här programmet Sverige springer TV-programmet Löparakademins 10-veckors kurs som vänder sig till 9-klassare som efter avslutad examen ska klara ett lopp på 10 kilometer. Hur var ditt förhållande till träning som 15-åring?
Väldigt mycket träning när jag var 15. Det var ju ganska naturligt i och med att jag spelade fotboll. Så det var mycket träning kombinerat med skolan då såklart. Men det jag kände var att det hjälpte mig att vara fokuserad på skolan också. Som var egentligen prioritet. Så man mådde bra liksom när man kom till skolan. Man kände sig fräsch och pigg. Och sen var ju träning också en del av skolan. Man hade ju liksom idrottslektioner. Och i mitt fall så när jag sen valde inriktning på gymnasiet så var det fotbollspassen på morgonen. Var även som en lektion liksom. Så jag fick ganska mycket träning i den åldern.
Löparakademins arbete är också en del så här... integrationsarbete. Många nyanlända som kommer till Sverige som bosätter sig i de här områdena där Löparakademin verkar och som har inga naturliga vägar in. Vad kan ert arbete göra där?
Väldigt mycket. Jag menar, integration för oss handlar ju heller inte bara om att vara nyanländ utan man kan ju känna sig utanför fastän man bor i ett område och är etablerad svensk och är född i Sverige. Så för oss så handlar det om att bjuda in alla olika. Och våra ledare kommer från alla olika områden. Så det är inte bara ledare som engagerar sig ideellt som är från de här socioekonomiskt utsatta områden. Utan vi kan ha ledare som är från Östermalm. Vi kan ha ledare som är på Bagarmossen som åker ända till Husby. För att liksom se vad Husby har att erbjuda till exempel.
Vad betyder idrotten för dig med din bakgrund?
Den betyder väldigt mycket. Jag tror det som är viktigt också är att man känner sig prioriterad oavsett vart man bor. Och att man sprider den möjligheten, vilket de gör här. Och allt handlar egentligen om möjligheter. Det sitter jättemycket ungdomar som kanske inte vet vilken riktning de vill välja. Vare sig, alltså, nu behöver det inte alltid vara träning, men att man ger dem möjligheter helt enkelt. Så jag tror att det är det viktigaste, att det finns de möjligheterna.
Känner du igen dig i den här bilden? Kan inte du berätta om din familjs historia? Mm. Hur dina föräldrar kom till Sverige, hur du växte upp med kurdiska föräldrar och vad det innebar för dig och din situation i Sverige?
Ja, så vi är kurder. Så jag föddes faktiskt på vägen i forna Sovjet som senare blev självständigt som Baku, Azerbaijan. Kom till Sverige när jag var 2 till Örebro. Och för mig var det liksom ganska naturligt att när jag började skolan när jag var 6-7 år gammal så... Alltså det var mycket träning, det var mycket springa på rasterna, spela fotboll för det mesta. Och då var det naturligt, då, just för mina föräldrar som inte kunde språket så väl och liksom kämpade med att ge oss ett bra liv och bra förutsättningar. Och, för dem var det liksom, de visste inte så mycket. De möjligheterna fanns inte. Fotbollslag och det, som fanns inte ens i hemlandet. Pappa ville ju spela men det fanns inte samma möjligheter som det finns här i Sverige, tack och lov. Men då var det faktiskt en lärare som hette Anders Sundell som kom till pappa och bara, men han är duktig, han har potential, han älskar att spela fotboll, vi tar honom till ett lag. Och det är tack vare Anders egentligen som jag började i den tidiga åldern, och utan honom så kanske inte vi hade fått den approachen eller ens det förslaget liksom, att ja, men här finns det fotbollslag eller det kan vara löpning, det kan vara vad som helst. Och för pappa var det mer så här, han var alltid orolig för vi bodde inte heller i det bästa området, och du vet som förälder tror jag att de undrar mycket sen när han växer upp, i takt med att han växer upp. Det är mycket dåliga saker också, som dåliga vänner och så vidare. Och för min pappa, så som han har berättat efteråt, var det väldigt viktigt att jag startade i liksom en organisation väldigt tidigt. Just det här med samhörighet, behörighet och att man skapar nya vänner och att man kanske inte har så mycket tid över till annat. Och hamnar i kanske dåliga kretsar. Så ja, men det var verkligen så här, tack Anders för den möjligheten, och utan honom så kanske det hade dröjt ett par år extra. Så ja, det är jag tacksam för idag.
Mm. När jag pratade med grundarna till Löparakademin så sa de att det handlar mycket om att i dessa områden så är det väldigt mycket spontan idrott men väldigt lite organiserad idrott. Ungefär som det här fotbollslaget som du efterlyste där. Håller du med? Stämmer den bilden så som du ser det, Diana?
Ja, alltså både och. Det kommer ju mer och mer. Men jag skulle inte säga att man har sett att det finns tillgängligt tidigare. Just spontanidrotten har vi kommit mer än nu på senare tid. Många föreningar som vi pratar med har lite mer spontanidrott. De bokar hallar och sen har de lite öppet så att de faktiskt kan spela fotboll eller basket eller dans eller vad det nu kan vara.
Anders, som du refererar till, som var din så här startförebild i fotbollslivet. Sådana hittar ju många när de letar tillbaka vem som har betytt för mig. Mm. Det kanske var någon annan i ÖSK, någon annan, en tredje i Malmö, inte vet jag. Men vad betyder det för dig som ung att ha förebilder som stegar upp vägen för dig?
Det betyder väldigt mycket. Sen kan förebilder vara på väldigt många olika sätt. Liksom. Det behöver inte vara alltid att man känner den personen, utan... Det är väldigt viktigt att man har någon att se upp till. Speciellt om man kommer från områden som är så starkt förknippat med kanske lite sämre saker. Att man har liksom någon förebild som man kan se upp till. Att de har lyckats även fast han eller hon inte har haft de bästa förutsättningarna. Och det är ganska mycket motivation liksom för oss. Som, eller för mig och mina föräldrar som kom hit med dåliga förutsättningar. Och ändå att det finns liksom en möjlighet. Och man kan lyckas även fast man kanske inte får dem. Bästa korten liksom.
De dåliga sakerna du refererar till i området där du växte upp. Ser du att det har funnits en risk att hamna i den typen av sammanhang istället för fotbollsproffset?
Ja, definitivt. Alltså, jag har jättemånga vänner som har suttit inne, som fortfarande sitter inne, som har gått bort liksom, i skottlossningar och allt vad det är. Det har varit mycket problem i Örebro, speciellt i Vivalla, som ett område som jag bodde bara ett stenkast ifrån. Så det är klart att när jag tittar tillbaka också, jag minns att pappa var alltid på mig liksom, att vara försiktig med vilka du umgås med. Och den hårfin linje mellan att skolan är slut, vad gör jag sen? I mitt fall var det så här, ja, men jag tillhörde ett fotbollslag, så jag hade inte så mycket tid. Det var hem, äta, jag hann vila kanske en halvtimme, sen var jag tvungen att liksom cykla till träningen. Och där hade jag mitt lag organiserat, vi hade tränare som man också såg upp till, som man lärde sig jättemycket av, lagkamrater som, ja, men vi hade så mycket gemensamt. Istället för att, skolan är slut, man kommer hem och sen finns det hur mycket tid som helst att döda. Man kanske går till gården, där finns det liksom några som kanske inte har de bästa förutsättningarna. Jag hade många vänner som bodde liksom hos en fosterfamilj. De kände att livet var väldigt orättvist. Pappan hade gått bort, mamman var ensamstående som knappt var hemma på grund av att hon var tvungen att jobba jättemycket. Och då söker man kanske de här snabba pengarna och börjar röra sig i dåliga kretsar. Och för mig var det verkligen, alltså jag förstår att det är en hårfin linje. Så det skyddade mig väldigt mycket. Det är därför jag är så för liksom, att man tillhör en organisation eller ett lag eller ett sånt här fint initiativ. Mm.
Som 16-åring flyttade du till Malmö. Mm. Det är också en ganska känslig ålder.
Ja, verkligen. Men för mig var det var tufft. Jag tror det var mer tufft för mina föräldrar. Liksom, deras 16-årige son ska flytta till Malmö, det är så långt bort. Men för mig var det verkligen så här, jag såg bara en möjlighet. Du vet, man sitter och får höra historier om sina föräldrar och hur svårt och vilka svåra förutsättningar de hade i sitt hemland liksom. Och de har inte alls i närheten av våra möjligheter och förutsättningar. Så för mig var det bara en självklarhet att packa väskan, åka till Malmö och försöka jobba mig upp liksom, och ta en startplats i laget och i sin tur kunna hjälpa tillbaka, hjälpa min familj liksom. Så ibland när jag tänker tillbaka så var det så här, fan vad egoistiskt, eller har inte jag liksom, jag älskar ju min familj liksom, men ibland var det så här, fan alltså, vad konstigt att jag inte ens saknar dem. Men jag var så målmedveten och fokuserad på att lyckas med fotbollen, för att gör jag det, då kan jag hjälpa min familj liksom. Och jag vet att de hade varit stolta och det är det enda de vill. Så det var ett stort steg faktiskt, men det gick bra. Det gick bra till slut.
Du har lyckats med fotbollen?
Ja, jag skulle vilja säga det. Alltså, det har varit bra. Sen är fotbollen så här färskvara, så man måste alltid vara på tårna. Man brukar säga att man är aldrig bättre än sin sista match liksom, så det är mycket upp och ner också. Man har höga krav på sig själv och omgivningen har höga krav på en också. Men jag är glad, alltså. Jag gör det jag älskar och ja, får ganska bra betalt också.
Och vad var din sista match?
Det var... den vill vi inte prata om. Det var derby mot AIK. Det gick inte så bra.
Nej, vi spelade in det här några dagar efter Stockholms derby till AIK och Hammarby som ju slutar med AIK-seger 1-0. Rub it in!
Ja.
Ja, vi pratar om förebilder här, Diana. Och det är ju Löparakademins ledare, naturligtvis för många av ungdomarna. Hur ser ni till att Löparakademins ledare är bra förebilder? Och vad är en bra förebild?
En bra förebild tycker vi är väldigt olika från person till person. Vår målgrupp är ju 15-16-åringar och som Gillan sa också, det är en känslig ålder generellt. Man kan känna sig lite osäker, vad ska hända? Och det är just därför vi valt på att fokusera just på 15-16-åringar som går och skulle snia. Känslig ålder, man vet kanske inte vad man ska göra efter högstadiet. Man ska börja nytt gymnasium, ska få skaffa nya vänner. Vad ska jag göra där? Vem ska jag vara? Man letar fortfarande efter sin identitet, vilket man fortfarande gör idag, trots att man är liksom 26 år. Så jag tror att en bra förebild är väldigt olika. Och det är väl det som vi trycker väldigt mycket på Löparakademin. Alla våra ledare är från olika bakgrunder, så det finns inte en typ av ledare. Vi har eldsjälar från området. Vi har personer som studerar, vi har personer som jobbar som högt uppsatta chefer. Alltså det är väldigt, väldigt varierat. Och jag tror det är styrkan i vårt program, att deltagarna faktiskt kan ta och känna igen sig i olika ledare och deras resor och vad de har med sig i bagaget. Vilket är en väldigt stor styrka, skulle jag säga. Och så som vi förbereder ledarna, vi har ledarutbildning för dem. Där vi pratar mycket om inkluderande ledarskap. Vi bjuder in gamla ledare som berättar om sin resa och varför man faktiskt har engagerat sig. Jag själv var ju ideellt engagerad ledare 3 terminer. Och mitt mitt tankesätt var redan efter första terminen med löparakademin att jag kommer ta med mig löparakademin exakt vart jag än flyttar. Så jag startade i Göteborg, flyttade till Jönköping, tog med mig det till Jönköping och sen flyttade jag till Stockholm för att börja här heltid. Så
varför vill du ta med den överallt? Varför har den betytt så mycket för dig?
Just för att träning är inte någonting som har varit viktigt för mig. Jag har inte förstått vad det ger för effekter. Och att träna på det här sättet, man känner inte ens av att man tränar. Man får så mycket. Vi pratar hela tiden om att det kan vara vi som ledare som liksom pushar och stöttar deltagare. Men det är nästan tvärtom. Alltså så som man ser liksom deras utveckling, man känner sin egen utveckling. Och man utvecklas liksom tillsammans under hela programmet, vilket är så jäkla coolt. Och efter det så tänker jag bara, wow. Alltså jag som är livrädd för träning, hatar löpning. Men känner mig så inkluderad och jag känner mig så upplyft. Och jag känner liksom att jag har lärt mig jättemycket om mig själv. Och att ja, ungdomarna är så grymma. Så jag tycker det är ett sjukt enkelt sätt att faktiskt mötas på liksom en plattform. Där vi jag märker inte skillnad på om till exempel Gilvan har tränat hela sitt liv och jag aldrig har tränat förut. Utan vi tränar liksom utifrån våra egna förutsättningar. Så vi jobbar liksom väldigt mycket på tid så att man faktiskt kan göra det på riktigt också.
Mycket talar vi om det som ett fenomen som så här inkluderande i samhället, men dessutom så kommer ju då de idrottsliga effekterna av att vara, delta i träning. Det har varit en självklarhet för dig hela ditt liv, men du kanske har sett andra polare runt omkring som inte har fått den fysiska stimulansen, och hur det har påverkat dem.
Ja, så jag har många vänner som kanske chillar lite för mycket på soffan, men du vet, i slutet av dagen så inser de alltid att fan, jag måste träna, jag måste börja träna. Och ju tidigare man kan liksom förstå det, så tror jag att det kommer bara gynna en. Och man mår så mycket bättre, man har så mycket mer energi, man sover bättre. Det är så mycket fysiska och även psykiska saker som påverkar. Alltså det är nästan, det är bara positivt liksom att träna. Sen behöver man heller inte träna ihjäl sig eller träna för mycket, men bara förstå liksom och få, ja, men få en förståelse och få möjligheter att kunna träna liksom. Och precis som du sa så här, att alla har olika förutsättningar. Så man behöver inte jämföra med någon annan heller, utan bara göra sitt bästa.
Och på temat förebilder så är du i allra högsta grad en sådan just nu som framgångsrik fotbollsspelare i Allsvenskan. Hur tänker du på det?
Alltså, jag är så här, förebild för mig, du vet, det kan vara på så många olika sätt. Alltså, jag har varit och tränat liksom allt från yngre fotbollslag till nyanlända som kanske haft det lite svårt. Så jag minns, det var, tränade ett gäng 14-15-åringar som hade kommit nyanlända i Örebro. Har en vän som heter Fejsa som jobbar med dem. Det var ungefär ett 20-tal ungdomar. Och för mig var det så här, visst, de såg upp till liksom att jag har lyckats som invandrare komma till Sverige. Och det är förhoppningsvis deras framtid, deras resa som de ska göra, som jag har gått igenom. Så då blir man ju en viss förebild. Men för mig var det nästan så här, tvärtom. Jag såg upp till dem. Jag kände så här, fan, de är 14-15 år, de har kommit hit utan föräldrar. De har varit med om så mycket. Allt från att liksom syrran hade gått bort, pappa och mamma hade gått bort, de kom hit ensamma, försöker stå på egna ben men ändå har ett leende på läpparna. Trots allt de har varit med om. Och då blev liksom Ali till exempel 15 år, föräldrar gått bort, syskonen gått bort, kommit hit själv. Men som alltid är så positiv och glad, och då blev han min förebild. Så det där med förebild är väldigt så här, det är komplext, men det är klart att jag vet att det är många som ser upp till mig och jag försöker bara göra mitt bästa, försöker vara mig själv. Så det, ja, ingen människa är perfekt i slutet av dagen. Så jag tror att, ja, försöka ha förebilder på olika sätt och kanske tänka lite större.
Mm. Det du var inne på det här om att invandrare kommer hit, får... du pratar om att du var lyckas som invandrare i Sverige. När man tittar på fotbollslandslaget till exempel nu, så allt fler i ungdomslandslagen och hela vägen upp till A-landslaget har ju en invandrarbakgrund i Sverige nu. Vad innebär det för att få till ett bättre klimat i integrationsfrågor?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så jag tror att det innebär väldigt mycket. Samtidigt så tycker jag att man inte ska vara för hård, utan vi som kommer och har kommit till Sverige får ju egentligen alla förutsättningar och möjligheter. Sen såklart så finns det vissa områden där det är lite tuffare och så vidare. Men jag tycker ändå att i takt med att jag växte upp, alltså från att jag var 2 år gammal tills idag, så har jag aldrig känt liksom något utanförskap på något sätt. Alltså jag har alltid liksom haft den filosofin och den tanken att gör man saker och ting tillräckligt bra, tar man hand om sig och liksom värnar om den chansen man har fått, så kommer man få liksom resultat. Så att det blir lite grann så här vi mot dem känsla. Utan vi lever egentligen i ett fantastiskt land där alla är välkomna och det finns möjligheter, förutsättningar liksom. Så ja, det är typ så jag känner.
Men är det inte just så ändå i de områdena där Löparakademin verkar? Du var inne på det, Diana, att här gäller det att vara ledare som kommer med väldigt olika bakgrund. Att det inte blir för stereotypt allt för stereotypt umgänge.
Exakt.
Och hur lyckas man med det då?
Men dels att prata med den målgruppen som man faktiskt vill nå. Och vi är väldigt liksom breda. Vi delar ju våra annonser på alla plattformar så att alla ska ha möjlighet. Och vi trycker väldigt mycket på det. Och just den här, jag tror att den är så himla viktig. Vi pratar ju så mycket om liksom träning och liksom det här att inte ens för att vara ledare hos oss så behöver du ha ledaregenskaper. Eller ledarerfarenheter. Och du behöver heller inte ha någon träningserfarenhet. Utan det lär vi oss tillsammans. I gruppen och med deltagare. Och sen så får man lite utbildning hos oss. Och sen så har vi liksom färdiga program. Så att man kan köra igång. Så det är väldigt lätt för alla möjliga att faktiskt komma in. Och jag menar, det är samma sak där. Mina föräldrar hade ju... Det var ingen fokus på att de skulle visa oss hur vi... Vart vi skulle träna eller varför vi skulle träna. Det var ju absolut inte viktigt för dem. Det var inget som var intressant för dem inom idrottsvärlden. Och för mitt intresse så handlade det först och främst om när jag började. Men jag ville utvecklas personligen, hur ska jag göra det? Tills jag kom in på det här konceptet och det handlar så mycket om allt annat som är runt om. Det är att få tillbaka och ge tillbaka. Och liksom, som Gillan säger, det här med att ungdomarna blir ju ens förebilder. De kommer där i alla väder. De har kanske ingenting annat att göra. Det kommer regna. Ni kommer se det själv i programmet. Det kommer snö, det kommer regna, det kommer vara is. Vi kanske tänker, nej gud, vi kan inte träna idag. Det är lite kallt. Men tro mig, när vi går dit så kommer de stå där uppradade och vänta på att få börja. Liksom.
Ser det exakt likadant ut uppläggsmässigt? Eller upptäckte du att men så här kör vi i Jönköping? Så här var det i Göteborg. Och vissa egenheter som du har tagit med dig från respektive ställe?
Ja, många brukar säga att vissa områden är väldigt olika varandra. Jag besöker ju alla platser. Jag tycker inte det. Jag tycker att det finns lika mycket vilja hos ungdomar och ledare på alla platser. Så konceptet är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Vi tränar 2 dagar i veckan. Vi kör distans en dag, vi kör styrketräning och fys den andra dagen i veckan. Sen har vi workshop varannan vecka. Så hela det grundmaterialet finns färdigt. Så jag skulle säga att själva upplägget och innehållprogrammet ser väldigt lika ut. Men sen så har ju ledare, beroende på vad de har för erfarenhet med sig sen tidigare, då kan de ju tvista till sina träningar lite. De kan köra till lite kreativa övningar. Och vissa ledare som har varit med väldigt länge hos oss har ju snappat upp vad som funkar bra och vad som inte funkar bra. Så den enda skillnaden jag ser ute i grupperna, eftersom det är så många olika människor, det är att känslan i gruppen kan vara olika. Du kan åka till ett område och det kan kännas som att de känns verkligen som en familj. De fungerar som en familj i gruppen också. Vi kan åka till ett annat område där det känns som att gud, alla här är bästa kompisar. Vi kan åka till ett annat område där man känner att åh, gud, här är de lite blyga och här är några som försöker pusha en andra. Så det är väldigt olika tycker jag. Så jag tycker inte det finns någonting som särskiljer det ena eller det andra. Utan två program i Göteborg kan se olika ut, även om de är på samma område, i till exempel Angered.
Mm. Hur ska man få fart på kidsen i Vivalla då?
Oh, det blir svårt. Nej, men det handlar just om möjligheter, som vi sa. Att det kommer såna här projekt, att de får valmöjligheter och får vara en del av en organisation, en grupp. Jag tror att det är det som har saknats lite grann. Men ja, jag hoppas att vi kommer till Vivalla också.
Vilka är dina bästa löpartips?
Bra skor. Och mycket vilja.
En materialsport också.
Ja, lite grann. Nej, men bästa löpartips. Att ta det lugnt i början och inte springa ihjäl sig liksom. Sen kommer det gå bra. Man kommer in i andra andningen och då blir det lätt liksom. Och försöka njuta också av att löpa.
Hur ser ni i Löparakademin på målbilden för de som är med?
Jätteviktig. Just för att vi... Vår målgrupp är ju 15-16-åringar. Det kanske är då man ska söka sig till gymnasiet. Man kanske behöver lägga en extra sprutt på sina betyg. Man behöver en extra förebild. Men främst också verktyg att faktiskt kunna sätta och nå egna mål, oavsett om det gäller arbetsliv, skola eller privatlivet. Så förutom våra träningar så har vi workshop varannan vecka, som är en serie där vi lär ut en målsättningsmetod som heter smarta mål, som säkert jättemånga har talat om. Men det är väldigt konkret och enkelt verktyg att faktiskt konkretisera vad ens mål är. Oavsett om det är skolan eller om det är en mobil man vill kunna köpa, eller om det är ett par skor, eller om det är ett karriärsmål man har. Så den pratar vi jättemycket om. Så under workshopparna så är det inte så mycket föreläsning, utan vi delar ut olika övningar där deltagare själva får komma fram till olika svar. Och också känna styrka i att jag klarar av det här. För vi pratar mycket om det här med förebilder, och nu när jag tänker efter så en bra förebild för mig är ju någon som tror på en oavsett och vill ens bästa. Och för många ungdomar så kanske den här förebilden inte finns på nära håll. Man kan ha liksom en annan typ av förebild. Men just den här att vi trycker mycket på att vi vet att du klarar av det här oavsett vad det är du vill. Och det är inte säkert att ungdomarna idag har några mål ens. Vem har det liksom när man går i nian? Men när det väl kommer sen så ska man kunna ta fram de här verktygen och använda sig av dem. Och för att göra det ännu mer konkret så använder vi träningen. Alltså vi tränar i 10 veckor. Utvecklingen är väldigt, väldigt snabb. Så man kan ju verkligen använda sig av de prestationer som man uppnår i träningen. Från att från början inte ha sprungit 500 meter till att som igår var jag ute i Jordbro. Så sprang vi alla 5 kilometer. Och det var en tjej efter, hon bara, har vi sprungit 5 kilometer? Hon bara, jag fattar inte. Hon bara, jag trodde aldrig. Hon bara, så förra veckan när vi sprang 2 så liksom trodde jag liksom att jag skulle dö.
Mm.
Mm. Så,
hade du någon målbild som 15-åring?
Ja, faktiskt. Jag blir glad när Diana pratar om målsättningar och att man jobbar mycket med det. För det har varit en av de största delarna till att jag har lyckats med det jag har velat med fotbollen. Jag har fortfarande målsättningar än idag, men jag hade en klubblagstränare när jag var 15, Thomas Bengtsson, som för övrigt är Pia Bengtssons pappa, som spelar i landslaget. Och han sa till mig ganska tidigt att han frågade mig, har du målsättningar? Ja, men jag har liksom drömmar, och skriv ner dem, sa han. Och då menade han på liksom att de som oftast lyckas är de som har målsättningar, och den ytterligare procenten på toppen är de som verkligen skriver ner sina målsättningar. Så jag började med det här när jag var 16 faktiskt. Och jag,
vad skrev du om?
Nej, men jag tog en lapp oftast innan säsongen, under försäsongen, och så fick jag bara så här, det kom till mig liksom som ett mode, och så bara, men nu sätter jag mig och skriver vad jag vill få uträttat med den här säsongen. Och det behövde inte bara vara fotboll, utan det kunde vara i livet också. Med bra relationer utanför, liksom vara tajt med familjen och du vet, sköta skolan. Men såklart, alltså 70% var ju fotboll. Men då kunde det vara liksom kortsiktiga mål, långsiktiga mål. Jag vill spela i Milan, jag vill ta en ordinarie plats i A-laget, jag vill göra så mycket mål, si och så, vara med i landslaget. Och så minns jag att jag liksom vek ihop den här lappen och la den under sängen när jag var 16. Jag har än idag kvar lappar från 2006 tills idag. Så wow. Jag håller på med det här. Alltså,
du måste lägga upp det här på din
De är jättepersonliga. Det är så här, jag kan skriva så här massa stödord och motivationsord till mig själv. Liksom. Så jag har varit så här jätteförsiktig. Det är många så här journalister som har velat ta en bild på de här lapparna.
Exakt, Gilloans hemliga lappar.
Ja, men typ. Men jag har alltid varit så här. Alltså, det är så personligt för mig. Så jag vill få se när jag lägger av med karriären. Kanske jag är redo att visa de här lapparna. Men det har varit en motivationskraft. För mig är det så här en självklarhet. Alltså, innan en säsong. Vare sig det är fotboll, det kan vara någon som liksom jobbar på något företag eller någon som pluggar. Har man målsättningar, allting blir så mycket lättare. Det är som att vara i ett rum och nu helt plötsligt finns det väggar, det finns tak. Liksom.
Hur många av målsättningarna har du uppnått?
Alltså, om jag ska vara helt ärlig så, de kortsiktiga målen, jag försöker ändå vara så liksom, alltså realistisk som möjligt. Också. Sen ska man drömma stort och det är ju mer för de här långsiktiga målen. Men jag skulle vilja säga att när jag kollar tillbaka på varje lapp eller på varje år så har jag uppfyllt en 65-70% av målsättningarna, vilket är bra. Så jag känner verkligen att det har hjälpt mig jättemycket. Och då är det så här en påminnelse hela tiden. När det har gått en månad kanske jag kollar på lappen igen. Ibland kan jag kolla så här varannan vecka, varje vecka, bara för att påminna sig själv liksom att det är det här du ska göra. Då får man ett syfte med att vakna varje dag också. Så för mig har det varit en jätteviktig grej. Och det är mitt liksom tips till alla där ute. Börja sätta er ner, fundera liksom vad ni vill de närmsta åren. Det kan vara den närmsta månaden. Börja liksom smått och skriv ner dina målsättningar.
Vad hade du för målsättningar när du var... Du har varit ganska tungt skadedrabbad under perioder. Vad betyder målsättningar då och hur såg det ut?
Ja, väldigt mycket. Jag fick en skada i Belgien faktiskt när jag var på lån i Standard Liège 2016 tror jag det var. 2015. Och då var det bakre korsbandet och sa läkaren du ska vara borta 10-12 månader. Och det var min första skada när jag var 24 år gammal. Och det var så här, hela världen rasade samman. Men då fick man perspektiv, det gick några dagar och då kände jag bara så här, alltså, fan jag andas fortfarande, jag mår bra. Alltså, det är en skada, det är inte hela världen. Då kom lappen fram, då fick jag skriva liksom att amen, alltid ha ett leende på läpparna, var positiv. Ta dig igenom det här så att nästa år kan du se tillbaka på din rehabperiod och vara stolt över sättet du tog dig igenom istället för att liksom sitta och vara bitter och vara deppig på träningar. Alltså jag var så här, ingen ska se dig ledsen, du ska alltid le, du ska alltid vara positiv, du ska göra verkligen varenda detalj för att komma tillbaka så snabbt som möjligt. Och det hjälpte mig väldigt mycket i min rehab och jag kom tillbaka efter 7 månader och spelade min första match så det var en stor anledning till att det gick bra, tror jag.
Och när du blickar tillbaka till den typen av motgångar idag, då har du mer i det när nästa motgång kommer framöver.
Verkligen, alltså jag känner nu så här att det finns ingenting som kan knäcka mig liksom. Har man varit borta så länge och så får man kanske någon lite mindre skada i några veckor och där är det så här, det är ingenting liksom. Jag tog mig igenom det där. Så man känner sig verkligen alltså, mycket starkare. Sen lärde jag mig jättemycket så här vid sidan om fotbollen, men jag såg fotboll på ett annat sätt. Helt plötsligt var man inte på planen, men man satt på läktaren och kollade på laget, kunde lära sig utav det. Lärde mig jättemycket om min kropp, hur allting funkar. Alltså jag är typ expert på korsband nu. Så man lär sig väldigt mycket, man får perspektiv. Och om inte något annat så tacksamheten till att bara vara frisk, bara kunna gå och inte ha kryckor i 10 veckor. Så det är de här små sakerna som man verkligen säger, fan, man har det bra liksom.
Mm, verkligen. Vad säger du om Gilloans målbildsstrategi?
Väldigt inspirerande skulle jag säga. Och jag tycker det är en väldigt viktig punkt som du säger. Alltså, vi brukar prata med både ungdomar och ledarna om att även om du har ett mål så behöver inte det betyda att den inte kan vara levande. Så även om du kan inte uppnå just det målet så får du nya mål i livet. Och du kan ju fortfarande förändra dina mål. Så det kan ju verkligen se olika ut. Så oftast liksom som vi kallar misslyckande som det inte är, det gör ju en bara starkare. Och att man kan inse att jag kan räcka göra någonting annat, eller jag kan ju man ser andra saker ur nya perspektiv. Så den tycker jag är väldigt viktig.
Om du skulle skriva en lapp för Löparakademin ett år framåt i tiden, det kanske var personligt, jag vet inte, men vad skulle du skriva då? Kan du bjussa på den? Och under tiden så tänker Gilloan så det knakar på den lappen han ska skriva och bjuda på här. Ja, förlåt.
definitivt jobba mer med att utveckla kvaliteten och att ta hand om våra ledare som vi faktiskt har i organisationen så att de känner att det här är någonting kul, att de vill komma tillbaka och att de får ut någonting av det här och såklart nå ut till fler ungdomar. Så det är min målsättning.
Ni ska växa?
Vi ska växa.
Mm. Och gillar man då?
Det är en bra fråga. Jag skrev faktiskt min lapp i december förra året, inför 2018. Så det var jättemycket grejer på den här listan alltså. Men först och främst, om jag skulle skriva en lapp idag, så skulle det vara att göra en bra avslutning här med Hammarby. Vi har 8 matcher kvar. Försöka göra så bra resultat som möjligt och komma upp i toppen. Sen för min egen del att göra allt jag kan liksom, på träning, på matcher. Vara en bra ledare, en bra förebild för unga grabbar. Göra mycket saker vid sidan också. Var ett av mina mål faktiskt inför det här året. Lite olika projekt, kanske träna lite lag. Hammarby jobbar ju mycket med ideellt arbete utanför som jag har tagit en del utav. Och många andra spelare i laget. Så det är väl de sakerna. Och sen om man blickar framåt, kanske ta ett steg vidare i karriären också. Jag har haft jättebra år här i Hammarby och är väldigt tacksam, men Man slutar aldrig drömma oavsett ålder. Så hitta en bra klubb ute i Europa också.
Milan va?
Milan. Man vet aldrig alltså. De är inte så bra nu, så man kanske får en plats där.
Ja, underbart. Hörrni, jag är jätteglad att ni ville gästa Sveriges Springer-podden idag. Det har varit ett superspännande samtal. Vad hittar du på idag?
Vi har match imorgon, så bara hem och vila. Pappa kommer på besök, ska plocka honom på centralstation och bara ta det lugnt. Mamma har lagat massa mat också som hon har skickat med, så jag mår bra ikväll.
Grymt, Diana. Ja,
så nice. Jag ska ut och träna idag med Husbyprogrammet.
Just det.
Ja.
Då blir det löpning för dig ikväll.
Ja, exakt. Och igår var jag ute i Jordbro och körde 5 kilometer med ungdomarna. Och ikväll blir det nog också 5 kilometer med Husby. De kör ju ungefär samma program, så.
Underbart. Tack snälla.
Jag kommer också
må
bra.
Tack snälla för att ni kom hit. Det var jätteroligt att ha det här.
Tack så jättemycket för att vi fick komma.
Yes, Sverige Springer-podden släpper ett nytt avsnitt om en vecka. Vi hörs då. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.